har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är därför vi måste byta ut den här bortförklaringsmaskinen mot någon som faktiskt är beredd att ta ansvar för tryggheten i Sverige.
Återigen det här tonläget, återigen de här personerna. Det är ju så högern ofta agerar när man känner att valet håller på att gå under händerna.
Han är en lögnaktig kanalja.
Det är fullständigt oansvarigt. Det är oerhört. Och om man avsätter en minister på grund av politiska beslut, då avsätter man naturligtvis hela regeringen. Det är en självklarhet.
Alltså, om någon skapar kaos nu så är det i så fall regeringschefen själv. Magdalena Andersson hotar med att avgå.
Han försöker vara den vuxna i rummet. Det är precis tvärtom. Han är barnet i rummet.
Missnöjet är ju väldigt utbrett inom polisen, hos medarbetarna. Det är ju så många som mår dåligt så att det är skrämmande.
Med 3 månader kvar till valet ligger både Miljöpartiet och Liberalerna under riksdagsspärren. Och samtidigt ökar Socialdemokraterna med över 4 procentenheter.
Mest dalar Centerpartiet som tappar väljare till Socialdemokraterna och får 6,7%.
Kom inte och säg att svensk inrikespolitik är stillastående eller förutsägbar. Med Sverigedemokraternas begäran om misstroende mot Morgan Johansson är dramatiken återigen på topp. Och statsminister Magdalena Andersson valde att sätta hela regeringen i pant, fast misstroendeomröstningen bara gäller inrikes- och justitieministern. Är det oansvarigt att ställa sig bakom ett misstroende 3 månader före ett val och mitt i en känslig NATO-process? Och har siffrorna i SCBs stora majmätning spelat in i den nya riksdagsdramatiken? Och svensk polis, som enligt röster inifrån har skrämmande låg mordutredningskompetens, varför är den också ansatt av en tystnadskultur? Och vart tog samförståndet i politiken vägen? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till veckopanelen den första i juni månad. Här är panelen Anna-Karin Wyndhamn, författare, debattör, doktor i pedagogiskt arbete. Hej och välkommen.
Hallå, hallå. Tack så mycket.
Torbjörn Hållö, ekonom och kolumnist i GP. Då och då, välkommen.
Tackar så mycket.
Och så nyförvärvet för veckan, politiska chefredaktören på UNT, Uppsala Nya Tidning, Sakine Madon, som är med oss digitalt. Välkommen till veckopanelen, Sakine.
Stort tack.
Det här nya politiska dramat, såg du det komma?
Nej, det tror jag verkligen ingen kunde förutse det som hände. Men det blåste över väldigt snabbt, vilket får mig att... Alltså jag får känslan av att det var väldigt mycket politisk teater. Jag tror att Magdalena Andersson visste att hon skulle klara det här. Och då... kan man ju höja tonläget på det sättet som hon gjorde. Så det är väldigt lätt att förstå. Däremot så undrar jag verkligen hur oppositionen och framförallt Ulf Kristersson och Moderaterna tänker. Jag tror att det här bara gagnar regeringen och Andersson.
Vi ska utveckla det här ordentligt. Torbjörn, hade du anat att oppositionen till höger skulle samla sig till en misstroendeförklaring mot justitieministern?
Nej, inte själva händelsen som sådan. Men däremot så är det ett mönster naturligtvis. Under hela mandatperioden har ju präglats av det faktumet att regeringen, varken SMP-regeringen eller nuvarande S-regeringen, har ju haft ett organiserat majoritetsstöd som krävs i regeringen. Eller vadå, i riksdagen. Så att, det är så att Sverige har haft 13 misstroende förklaringar i modern tid, om man inkluderar den här då. Och 8 av dessa har skett under den här mandatperioden, så det säger någonting om mandatperioden. Och addera till detta alla gånger som budgetar har fallit, och menar vi nuvarande regering regerar alltså inte på sin egen budget, utan man regerar på en borgerlig budget. Så att, det är ett mönster som återkommer helt enkelt.
Anna-Karin Lundhamn, sätt fingret på läget just nu.
Ja, nu handlar det väl mycket om vem som är ansvarig och vem som är oansvarig. Och där Magdalena Anderssons kraftfulla utspel igår vill göra gällande då att oansvarigheten ligger hos oppositionen. Men man skulle ju kunna vända på det och säga att det är högst oansvarigt också av henne att sätta så mycket på spel för en ministers skull. En minister som har varit utsatt för kritik mycket, mycket intensivt, mycket länge, och som också har dabbat sig på flera punkter och fått kritik för det. Så var oansvarigheten ligger i att höja insatserna på det sätt som hon gjorde, det tycker inte jag är helt givet att det är så att säga oppositionen som är, som Morgan Johansson sa här i inledningen, att det är där de som är barnet i rummet.
Det hela började igår torsdag vid riksdagens frågestund. Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Winge hade riktat in sig på inrikes- och justitieminister Morgan Johansson.
Morgan Johanssons misslyckande som justitieminister, det är ett av de mest tragiska kapitlen i modern svensk politisk historia. Vi har kommit till den punkt när den enskilt viktigaste kriminalpolitiska åtgärden, det är att förtidspensionera Morgan Johansson. Och det hoppas jag att vi ska kunna göra i nästa vecka. Jag yrkar på att riksdagen i enlighet med regeringsformen 13 kapitlet 4 paragrafen prövar förtroendet för Morgan Johansson.
Då har vi väl sett ett prov på hur det kommer att kunna låta nu de kommande månaderna framåt. Inte helt oväntat när högern är pressad av låga opinionssiffror och så närmar vi oss valet. Vad är det då vi kommer att se framöver? Jo, ett allt högre tonläge från högerpartierna. Från Sverigedemokraterna, men jag tror också från andra partier. Skarpa personangrepp, som det vi precis hörde från Henrik Winge.
Vi ska ju komma till det som skedde när Magdalena Andersson trädde in i det här dramat. Men låt oss vänta lite med den. Titta på argumenten för misstroende mot justitieministern. Henrik Winge anser att Sverige har blivit ett gangsterland och att Morgan Johansson har medverkat till den här utvecklingen med ökat antal gängskjutningar. Tryggheten i landet sjunker. Johansson kommer med bortförklaringar. Anna-Karin, vad säger du om grunden för den här misstroendebegäran?
Ja, nej, jag tycker det är olyckligt. Och det är där det blir tomt, så att säga. Och det är därför jag tror att Magdalena Andersson kan göra så som hon gör och bemöta det på det viset. Vore det så att det var något annat än att han hade blivit kritiserad i KU här för någon dag sedan då, eller om det var redan så sent som igår, och det hade varit fastslagna fel han hade begått just nu, och att misstroendet gällde dessa faktiska handlingar eller missgrepp. Men nu är det något slags allmänt missnöje kring honom som jag förvisso kan instämma i, och som jag tror att det finns en ganska bred uppslutning kring också bland folk, så att säga. Det får det här att halta. Och det är därför det inte heller kommer att gå igenom. Sen är det så intressant att höra om Morgan Johansson nu tar till. Han är ju alltid så självsäker. Han är extremt självsäker. Han är väldigt snabb på att peka på andra och de fel de har gjort. Och sen är han den som gärna då tar till och säger att nu blir det skarpa personangrepp. Nu måste vi tänka på tonläget. Det är precis detta han om och om igen har fått kritik för. Att han går till personangrepp. Han har dåligt eller högt tonläge i sina Twitter-feeder eller Twitter-utläggningar som han gör. Så att det är verkligen ett spel det här. Där man får hålla förloppet i minnet för att se vem det är som är bov och vem som är hjälte. Om det nu finns några av det senare.
Torbjörn, Morgan Johansson ser sig själv som den som har drivit rättspolitiken i en mer offensiv och expansiv riktning. Och kritiken från höger, det grundas på högerpartier som fruktar en socialdemokratisk valseger i höst och därför kör med personangrepp och högt tonläge, säger han. Vad tycker du om hans beskrivning?
Ja, men det är uppenbart att hans frågeområde är ju det som står i centrum för den politiska diskussionen, och det är de frågorna som hotar Socialdemokraterna också naturligtvis. Alltså, nu har vi liksom, det är passen som är kaos med passen, det är kaos med påskupploppen och det är alla skjutningar. Så det är inte svårt att förstå att oppositionen verkligen vill sätta fokus på de här frågorna, för det är verkligen de frågorna som kan göra att borgerligheten tar hem det.
Men beskriver han själv det här på ett rättvist sätt?
Alltså, så där får man väl säga. Men det är klart att alltså, utvecklingen på hans område har varit allt annat än bra. Det vill säga skjutningarna ökar, dödsskjutningarna ökar. Så det är ju väldigt negativt. Sen tror jag det är väl en korrekt bild att straffskärpningar har gjorts på ett flertal områden och att resurser har tillförts. I den meningen har han ju rätt ju. Men utfallet i sak är ju fortfarande väldigt bedrövligt när det gäller till exempel skjutningarna.
Sacken de Madon, det gick ganska snabbt igår från att Sverigedemokraterna och Henrik Winge framställde sin begäran om misstroende och till det att Moderaterna och Kristdemokraterna sa ja, vi kommer att rösta för ett sådant förslag, och någon tre kvart eller så senare kom Liberalerna med samma budskap. Varför var det så lätt för M, KD och L att ställa sig bakom det här?
Ja, men alltså, jag kan förstå att de partierna inte vill verka. Liksom man vill vara ett offensivt oppositionsparti, respektive parti då, och man liksom har inte riktigt att tåla modet att kanske grubbla igenom den här typen av frågor. Men det jag tycker är lite märkligt i hela den här soppan, det är faktiskt att så här, det går inte jättebra för oppositionen. Men är det i liksom ett politiskt område man ändå har ett övertag, så är det just när det kommer till brott och straff. Och Morgan Johansson är ju, han har varit med i många år, han väcker väldigt starka känslor bland borgerligt sinnade. Han är, precis som tidigare nämnt, så här, otroligt så där svängig i sociala medier. Han går ofta ut med liksom hårda attacker. Tidigare var det mot dåvarande Folkpartiet när man lanserade språkkravet för medborgarskap. Och sen har det liksom fortsatt. Så som någon uttryckte det, alltså det är ganska märkligt av Moderaterna, om man ska tänka liksom valstrategiskt inför valet nu, så är det ganska märkligt att man vill avsätta en av sina liksom bästa valarbetare så tätt in på valet. Så att jag har precis skrivit en ledare tidigare idag som avrundades med att Ulf Kristersson kan skicka tackblommor till Annie Lööf. För jag tror att det här är, alltså Moderaterna borde verkligen andas ut. Man kan inte göra sig av med en så pass då utifrån borgerligt håll sett viktig minister som Morgan Johansson.
Anna-Karin?
Jag förstod inte heller poängen egentligen med att skåpa ut just den fiende, så att säga, som man då hade kunnat ha som en motdebattör, och där blev väldigt tydligt vilken kritik man kan rikta mot denna person och det ämbete han uppbär. För vore det då så att misstroendeomröstningen gick till oppositionens fördel här och han får avgå, är de då nöjda med den uppställning som är? Alltså de är ju av med den möjligheten att diskutera det i valrörelsen, precis som Sacken är inne på. Sen är det ju, det som är så märkligt med Morgan Johansson är ju just detta att när han är i debatter, och det är det jag tror retar gallfeber på en hel del, att det är aldrig hans fel. Det är aldrig så att han behöver ändra sig eller har tänkt om eller har felat eller missat eller har gjort någon misskalkulering i ett eller annat stycke, utan det är alltid någon annan. Nu häromdagen var det ju kommunernas fel att det ser ut som det gör med gängkriminaliteten och med hela det området. Och han dristade sig till och med till att säga att han hade noterat ett överskott på 52 miljarder. Varför använder ni inte dem till att bygga fler fritidsgårdar och bygga ut skolan och så vidare? Men det överskottet, om jag förstår det rätt, kommer ju utav pandemipengarna. Så det är ju inte så att säga något överskott man har ackumulerat genom att spara in på ett oschysst vis på skola och så vidare. Men det är signifikativt för Morgan Johanssons sätt att beskriva verkligheten.
Bara 3-4 timmar före den här dramatiken hade konstitutionsutskottet presenterat årets granskningsbetänkande där de har nagelfarit statsrådens sätt att sköta sina uppdrag. Och där hade Morgan Johansson fått icke godkänt i två fall. Två fall där hans uttalanden hade föranlett KU-anmälningar. Det gällde om tolkar i Afghanistan skulle kunna få skydd i Sverige och också hur många gängkriminella i Malmö som hade hoppat av. I det första fallet med tolkarna hade ministern sagt att grundlagen satte hinder i vägen för att ge tolkarna asylmöjlighet. Och han sa också att med anhöriga skulle kunna handla om hela 10 000 personer. Vänsterpartiets representant i konstitutionsutskottet är Mia Sydow Mölleby.
Jag tänkte också prata om Morgan Johansson, som flera har gjort. I ärendet om evakueringar från Afghanistan så är det alltså snarare två missvisande uttalanden från Morgan Johansson. Och jag måste säga att jag tycker att det är väldigt allvarligt när förslag från politiska motståndare avfärdas med att de skulle vara i strid med grundlagen när det inte stämmer. Tycker man att ett förslag är dåligt, ja, då får man helt enkelt argumentera emot. Men det är, man kan liksom inte börja hitta på problem som faktiskt inte finns. Det är ohederligt, och att en minister gör det är väldigt illa. Ja, sen dessutom kryddar det med att kraftigt uppförstora det möjliga antal personer som skulle kunna vara aktuella för en evakuering. Det är lite mer i linje med sketch om eventuella effekter av EU-medlemskapen än ett verkligt rimligt och seriöst uttalande från en minister.
Ja, det här var Mia Sydow Mölleby som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i KU ända sedan 2010. Hon har också en period varit gruppledare, så det här är en tung vänsterpartist. Och hon skrädde, som ni hörde, inte orden när det gäller Morgan Johansson. Hon använde till och med ordet glappkäft. Och Moderaternas gruppledare Tobias Billström gick ännu längre i TV4.
Morgan Johansson är i alla kategorier den mest lögnaktiga ministern i den här regeringen. Han har nu upprepade gånger blivit påkommen med att fara med osanningar. Så det är helt rätt att det här misstroendet läggs på riksdagens bord och vi kommer att rösta för det. Han är en lögnaktig kanalje.
Ja, både vänsterpartisten Sydow Mölleby och moderaten Billström anser att justitieministern har spritt osanna uppgifter mer än en gång. Men när Magdalena Andersson resonerade om att ett misstroende skulle handla om politiska beslut, och eftersom regeringen fattar sina beslut kollektivt, så skulle misstroendet då träffa hela regeringen enligt henne. Vem kommer närmast sanningen här?
Nej, men som vi varit inne på innan, som jag delar den synen att det hade varit klokt av oppositionen att knyta sitt misstroende mot ett mer specifikt agerande, att det inte liksom en allmänt missnöje med Morgan Johansson. Jag uppfattar att de här två kritikpunkterna från KU är inte på något sätt liksom oväsentliga, men de är väl inte av den karaktären att man begär misstroende. Så att därav att man på något sätt angriper Morgan Johansson på ett bredare sätt. Men jag måste lägga till en sak. Det där med, alltså jag blir lite glad för KU, för att KU numera faktiskt anstränger sig för att samlas och kritisera att även de partierna som stödjer regeringen, deras representanter, ställer sig bakom kritik när den är befogad. Och så var det inte för ett antal år sedan. Så det tycker jag, det är mycket man kan vara kritisk mot saker och ting fungerar i svensk politik, men det är faktiskt väldigt, väldigt sunt att KU-systemet fungerar.
Mm, de är eniga om sitt betänkande och den här kritiken. Men om ett statsråd säger saker och ting som är osanna i centrala, aktuella politiska frågor, är det någonting som är trist och inte bra, men som ändå får passera?
Men det som är anmärkningsvärt i det är väl att han fick förnyat förtroende när regeringen ombildades förra sommaren. Eller när det nu var. När var det? Herregud, det var så mycket röra där.
November.
Ja, precis. Det började på sommaren och sen så pågick det. Därför att där hade ju Magdalena Andersson, när hon tillsatte sina nya statsråd, kunnat göra sig kvitt det här problemet, som sen fortsätter då. Man använder retoriken här tidigare och glappa på olika sätt och fara ut i lögner och liknande. Men om jag förstår det rätt, så är det inte givet att det blir på det sätt som Magdalena Andersson gör gällande här, att hela regeringen går ifall han skulle falla i den här misstroendeomröstningen. Nu kommer han inte att göra det. För att man måste skilja på misstroende förklaringar gentemot enskilt statsråd och mot hela regeringen. Och vi har ju haft fall tidigare där enskilda ministrar har fått gå, eller statsråd har fått gå, Ygeman till exempel. Men regeringen har suttit kvar. Så att den delen är jag inte helt med på hur hon kommer fram till den logiken, annat än att hon vill säga just spela upp det, va?
Vi ska gå in på det nu här, för det är ju bara ett par tre veckor sedan som Sverige bestämde sig för att söka medlemskap i NATO, och den här spänningen, osäkerheten som har uppstått i och med Turkiets inledande nej till Sverige och Finland, det fanns ju uppenbart i luften när statsministern mötte pressen igår.
Vi befinner oss i ett mycket känsligt läge för vår NATO-ansökan tillsammans med Finland. Att då skapa ett läge av politisk oreda och osäkerhet, det är fullständigt oansvarigt. Det är oerhört. Vi är inte i ett läge för politiskt spel i Sverige. Det här är farligt på riktigt. Om man tror att detta problem bara handlar om en justitieminister, då har man inte förstått problemet alls. Överhuvudtaget inte. Och om man avsätter en minister på grund av politiska beslut, då avsätter man naturligtvis hela regeringen. Det är en självklarhet.
Nu sitter det väl ingen grundlagsexpert eller annan statsvetare med panelen idag, men ändå, kan vi gå till botten med det hon sa. Torbjörn Hållö, är det en självklarhet att hela regeringen ska avgå?
Nej. Egentligen är det så att det har ju skett många, vid många tillfällen under den här mandatperioden som man skulle kunna argumentera för att när detta händer så bör regeringen avgå. Jag tänker inte minst då på de här budgetförlusterna. Alltså vi har då haft flera tillfällen där. Och även nu då har vi ju, alltså regerar den nuvarande regeringen på en budget som åtminstone i delar är utformad av Sverigedemokraterna och Moderaterna och KD. Så det är klart att även det hade kunnat vara ett föremål, och hade, ska jag säga, tidigare mandatperioden hade det varit en självklarhet att då hade regeringen avgått. Och man ska komma ihåg att Stefan Löfven, innan han avgick, så sa han faktiskt att faller min budget i höst, alltså hösten 2021, så kommer jag avgå. Men så den uttolkningen gjorde sedan inte Magdalena Andersson. Så att det har funnits många tillfällen att avgå.
Men varför sa han då igår att det är en självklarhet? Tillstymmelse till marginal där. Hon var glasklar över att det måste bli så här.
Alltså, jag tycker att det är bra att hon säger detta. För att alltså, någonstans, vi måste ju ta gränser. Alltså, regeringen måste ju ha någon typ av stöd i Sveriges riksdag. Jag tycker att gränsen ska gå vid budgetar. Får man inte igenom sin budget så bör man fundera på hur regeringsunderlaget ser ut.
Men varför måste ett eventuellt misstroende mot ett statsråd leda till att alla åker om det skulle vinna?
Man måste ta gränsen någonstans för en regering.
Det hon säger är ju att Morgan Johansson är så viktig för mig att jag är beredd att dra undan hela. Jag skapar kaos. Jag tänker skapa kris, regeringskris, ifall inte han får sitta kvar. Så viktig är Morgan Johansson för Magdalena Andersson. Det är den tolkningen jag gör av det.
Så kan det.
Alltså, jag tror att det helt enkelt berodde på att Magdalena Andersson ville sätta press på Annie Lööf och Centerpartiet. För Centerpartiet skulle då inte lättvindigt kunna då skapa ett eventuellt liksom, krisläge i svensk politik. Så det är ju ett sätt att liksom, höja insatsen. Men det finns ju egentligen ingen riktig logik i det statsministern var ute och sa igår. För jag menar, om det är som hon säger, att vi är i ett liksom otroligt känsligt läge, omvärlden ser ut som den gör, vi har alla turer med NATO-ansökan och kriget i Ukraina och så vidare. Jag menar, varför i hela friden skulle hon kasta in handduken och tvinga bort regeringen bara på grund av justitieministern och på grund av Morgan Johansson? Så det här handlar ju helt enkelt om att hon var nog så pass trygg i dels att få stöd av Amineh Kakabaveh, men då även sätta lite extra press på Centerpartiet. Annars tror jag inte att tonläget hade varit så högt som det var. Med det sagt så tror ju jag också att, alltså jag tror att det också finns väldigt mycket liksom ärlig ilska. Hon har ju, det surrades ju väldigt mycket om just hennes temperament när hon skulle väljas till statsminister. Och nu fick vi väl se en bit av det. Och även Reinfeldt kunde ju brusa upp offentligt på det här sättet. Men på det stora hela så tror jag det framförallt handlade om att ytterligare pressa Centerpartiet.
Men pressa Centerpartiet, det var ju inte läge för ett politiskt spel, sa Magdalena Andersson. Och då kan man väl inte ha sådana bevekelsegrunder i så fall?
Nej, men man får väl både lyssna till vad hon säger och se hur hon gör. Vad blir utfallet av detta? Och där är jag nog inne på Sakines tolkning också av förloppet, att det här pratet eller det höga tonläget som hon anlägger, och det var säkert en genuin ilska hon hade, men det gör ju att positionerna, så att säga, hon driver ju utvecklingen eller scenpjäsförflyttningarna i en sådan riktning att det här ebbade ut ganska omedelbart, och så blev det ingenting av det, eller det kommer inte att bli någonting när omröstningen är på tisdag.
Det kan väl inte vara så säkert?
Nej, jag tror inte att det blir men, i alla fall. Men.
Det var också min, jag noterar att ni är så säkra på att det inte, alltså, jag skulle inte sätta mina barns besparingar på att regeringen faller såklart, men däremot så tycker jag väl ändå att det finns ett moment, vi har ju haft vänsterpartister som har gått på toaletten och att rösta, ja, och folk som har tryckt fel och detta.
Precis, det finns andra saker som...
Men en sak också om Amineh Kakabaveh. Jag tycker att det är inför varje sån här omröstning så har jag fått så himla osäkra på liksom, hur ska hon göra. Då ska man ha i åtanke att hon är knallröd politiskt. Och dessutom då, om man ser till hela den här liksom, konflikten mellan Turkiet och kurderna, så är ju alternativet, alltså säg en moderatledd regering, det är ju inget attraktivt alternativ utifrån då Kakabaves sätt att se på det. Hon har säkert kritik mot hur regeringen liksom lite tassar på tår för att blidka Erdogan. Men det är inte så att alternativet, någon form av liksom moderatledd regering, skulle vara att föredra ur hennes sätt att se det.
Men jag tänkte när jag såg Magdalena Andersson så här upprörd och talade om att det är oerhört det som har hänt, att kan det vara så att hennes uppfattning var att det här var så farligt läge för Sverige säkerhetsmässigt, säkerhetspolitiskt, strategiskt, NATO, Ryssland, risker och osäkerheter, att det var, hon menar att nationens öde på något vis hänger på en skör tråd. Kan det vara så? Det var en baktanke jag hade, att är det det som driver den här otroliga eruptionen som kom där?
Nej, det tror jag inte.
Hon kanske vill just att vi som lyssnar ska tänka så eller tro så.
Hon träffade en nerv i mig i alla fall.
Ja. Och nej, men man ska ju komma ihåg att Magdalena Andersson hade ju samma dag fått oerhört goda siffror i den stora väljarundersökningen. Hon åtnjuter ett väldigt högt förtroende. Folk tycker om henne och hon har vind i ryggen överhuvudtaget. Och det gör ju att hon också kan ta till den typen av politisk retorik eller bjuda på den typen av känsloutspel och kanske ta hem det. Det är svårare kanske för någon politiker som jobbar mer emot vind just nu.
Nej, men jag får lite vibbar av liksom hur Marita Ulvskog lät när det blev borgerlig regering på 70-talet. Att det känns som en statskupp. Mm. Alltså socialdemokratin ska vara solen som allt kretsar kring. Man är där till mångt och mycket i liksom den politiska situationen idag. Och det är väl det Magdalena Andersson kan dra på. Men det är väl självklart så att det inte är farligt eller att Sverige står och hänger på med om Morgan Johansson är minister eller inte. Det är klart det är överord.
Men det är väl också en så skicklig sak i socialdemokratin, just detta att man lyckas ändra, inta nya politiska ställningstagande i helt avgörande frågor och sen skörda frukterna av detta. Trots att det är andra partier som har drivit denna linje väldigt länge. Det är bara nyssen som man blev för NATO. El däremot har drivit den linjen otroligt länge och intensivt, men de kan inte skörda någonting utifrån det vägval som sker nu då, eller det förändring som har skett nu. Detsamma gäller omställningen i migrationspolitiken och så vidare, där man plötsligt så är man så att säga i opposition med det politiska läge man själv var med och driva fram tidigare. Men det är ju Susannas makttaktik som är väldigt skicklig.
För några veckor sedan kunde vi i Agendas partiledardebatt se en märklig duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Det gällde NATO. De två partiledarna kunde inte bli mer överens än de var då. Det handlade om Sveriges säkerhet. Då lägger man ner stridsyxan. Men igår osade det svavel.
Jag måste naturligtvis ta mig en rejäl funderare på vilken typ av oppositionsledare vi har i Sverige. Att agera på det här sättet, i det här känsliga läget, med ett krig inte alls långt härifrån och en nyligen inskickad NATO-ansökan som befinner sig i ett oerhört känsligt läge. Det är inte ett ansvar. Men jag ska naturligtvis prata med Ulf Kristersson.
Alltså, om någon skapar kaos nu så är det i så fall regeringschefen själv. Magdalena Andersson hotar med att avgå. Det kan bara hon fatta ett sånt beslut. Den fråga som är uppe för prövning är inte den. Det är, har vi förtroende för justitieministern i en tid när det skjuts ihjäl en person var femte dag? Det är det som frågan handlar om. Om någon skapar kaos nu så är det regeringen själv. Jag kan inte se att det handlar om något annat än att hota sitt eget regeringsunderlag.
Ulf Kristersson intervjuade TV4 och tidigare statsministern igen från pressträffen igår. Ja, vad säger ni om det taktiska draget nu från Moderaterna?
Nej, alltså, jag tycker att bägge två agerar rationellt. För att, alltså, Moderaterna har väl, vad jag förstår, varje gång Sverigedemokraterna initierat ett misstroendeförklaring mot någon sagt att de stödjer det. Därför att de vill inte uppfattas som någon typ av halvopposition. Så att det är väl ganska givet att när Sverigedemokraterna lägger detta att de kommer då rösta för det. Det har de gjort vid flera tillfällen tidigare. Så de följer en logisk linje. Och som jag sa tidigare, tycker jag att Magdalena Andersson också är logisk. Att hon sätt gör en markering att hit men inte längre när det gäller liksom, när det gäller regeringsinnehavet. Man kan inte tillåta en regering kan inte fallera hur mycket som helst. Man måste ha... Hon accepterar uppenbarligen att regera på en annans budget. Men gränsen går liksom att oppositionen ska gå in och plocka ut och plocka in ministrar. Och jag tycker att det är bra. Jag tycker det är bra att de gör markering att då kan inte jag bibehålla. Då faller in. Jag tycker bägge parter agerar logiskt.
Kristersson ser ju ut som ett lydjon på något sätt här i förhållande till det sättet att tala på som statsministern gör. Jag ska tala med honom. Jag kommer kalla in honom och tala med honom. Det är lite som att man blir kallad till rektorn och så får man en tillrättavisning för att man har betett sig dåligt eller inte hållit sig till ordningsreglerna eller något liknande. Och jag kan tänka att det kommer sig väl av att Ulf Kristersson var så oerhört sugen och nällad att stå jämte statsministern i tidigare presskonferenser och ute på övningar och liknande, där han temporärt då kunde upphöjas som någon slags jämbörd i förhållande till statsministern. Och jag kan förstå frestelsen i detta, men det har ju naturligtvis det priset då av att man går i ledband så att säga. Och kan få pekfinger och bli tillrättavisad på så vis som han nu blev. Jag drar mig till minnes när Ebba Busch i pandemins begynnelse talade om statsministern som befälhavaren och att det var läge för borgfred och man skulle följa vår befälhavare. Mm. Och för mig är det, då har man glömt sin roll som ledare för ett parti och som en del av oppositionen när man talar så. Och det kanske också har glömts bort lite tidigare här, vilket nu plötsligt är bortraderat. Och jag tycker det är ett sundare politiskt klimat att man kan, faktiskt är, om man nu är i opposition så ska man bete sig så också.
Mitt i allt detta så meddelade ju försvarsministern och finansministern igår att Sverige kommer ge mer krigsmateriel till Ukraina och inte bara ytterligare 5000 pansarskott utan dessutom bland annat en sjömålsrobot, robot 17, som kommer att vara nyttig för Ukrainas kustförsvar. Vad säger ni om det här nya tilltaget? Mer vapen till kriget i Ukraina?
Jag är helt för så att positivt.
Säker nu?
Ja, alltså apropå det här vi pratade om med budget och hur man kan regera och så. De som faktiskt rakryggat avgick i höstas för att de då inte ville regera med, citat, en blåbrun budget. Det var ju faktiskt miljöpartisterna. Och Miljöpartiet är ganska mycket förklaringen till att det ser ut som det gör. Även i såna här frågor som vapenexport. Men med liksom Stefan Löfven och med Miljöpartiet, det är så lätt att glömma, men det är liksom bara i höstas. Det var ett helt annat politiskt läge i Sverige.
Och den här veckan fick vi veta precis hur läget är just nu i opinionen.
Om det vore val idag skulle både Miljöpartiet och Liberalerna åka ut ur riksdagen. Det visar SVs partisympatiundersökning som kom tidigare.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Idag. Samtidigt ökar stödet för Socialdemokraterna som får 33,3% stöd.
Fem riksdagspartier backar jämfört med novembermätningen. Mest dalar Centerpartiet som tappar väljare till Socialdemokraterna och får 6,7%.
Från Rapport och Ekot i torsdags. Ska vi titta på de två krispartierna först då, Liberalerna och Miljöpartiet. Båda under spärren fast L är på väg uppåt och MP neråt. Vad säger ni, hur är framtidsutsikterna för de två minsta partierna, Torbjörn Holle?
Alltså, klimatfrågan rankar ju väldigt högt och i många länder så driver det ju liksom vilka partier som går framåt. Så att de har ju egentligen tidsandan för sig, Miljöpartiet, men det svenska Miljöpartiet har ju en profil som är väldigt oattraktiv och... Så det är svårt för dem. Jag tror att av de två partierna skulle gissa på att Miljöpartiet är det partiet som riskerar ramla ur. Jag tror att partiledarskiftet i Liberalerna gör, inte för att Johan Persson är ett geni, men han är liksom en hygglig gubbe som jag tror ändå kan göra att de landar in över 4%.
Säkert är man Liberalerna eller Miljöpartiet. Vem kan se framtiden an med tillförsikt om någon?
Jo, men jag tror nog att Liberalerna, nu när man ändå har knottat upp över 3%, så är man nog, kan man nog vara något tryggare med att få stödröster i det läget. Och det är det som kommer att avgöra i det här valet. Men med Miljöpartiet, alltså, vad var det språkröret Märta Stenevi sa häromdagen, att de skulle göra kaos med folk som då, ja, hindrade deras klimatpolitik.
Nej,
då
alla som inte vill ha klimaträttvisa. Om du inte vill ha hennes version av klimaträttvisa så blir det kaos, precis, i ditt hem.
Ja, men det där påminner ju lite om företrädaren liksom Åsa Romson som för några år sedan höll ett Almedalstal om att män äter kött och är allmänt hemska medan kvinnor är duktiga som åker kollektivt och är vegetarianer och så vidare. Och den där typen av utspel, jag menar, det fungerar för en rörelse som liksom Feministiskt initiativ eller Klimatalliansen och den typen av aktörer. Men som riksdagsparti, alltså jag undrar lite, det är säkert någon slags märklig flört med förstagångsväljarna, men... Ja, jag tror att Miljöpartiet är i någon väldigt märklig egen karusell som väljarna inte riktigt vill åka med på.
Men jag tänker också att med Miljöpartiets kris att den sammanhänger med att väljare har ju nu sett hur det blir med deras politik eftersom de har suttit i regeringsställning och fått genomslag för en hel del av sina idéer. De är ju inte ledsna för energiprisernas rusning och liknande. Eller en hel del av de problematiker som gemene man och kvinna drabbas av i det läge vi är nu är effekten av deras politik. Och då, precis som du sa, Torbjörn, klimatfrågan är väldigt viktig och så vidare. Men för att man ska kunna engagera sig på djupet i den och vara beredd att göra saker och ändringar i sitt liv så måste man ju se att livet här och nu också fungerar tämligen hjälpligt i alla fall. Och när Märta Stenevi och Bolund visar sig så tror jag att de allra flesta gör associationer till saker som gör livet mer omständligt och svårare. Eller som fråntar en möjlighet att leva livet på det sätt som gör det drägligt. Mm. Och det är till deras nackdel. Vad gäller Johan Persson däremot så tänker jag att han har en kombination av att vara både driven och slipad som politiker. Han är erfaren, men han har lyckats bevara något slags, i brist på bättre ord, folkligt tilltal eller en slags naturlighet i hur han talar som inte så många politiker, om man ser uppställningen av partiledare, har kvar idag. Men han har det finns någon slags spontanitet i hans sätt att tala som gagnar honom, även om det inte alltid är liksom retoriskt helt perfekt.
Han kallar sig för den långa mitten. Det är ju roligt. Märta Stenevi förresten, hon twittrade igår så här: potentiell regeringskris 100-ish dagar innan valet och mitt i NATO-ansökan. Precis när man trodde att de blåbruna inte kunde bli mer oseriösa. När det gäller att göra kaos får jag erkänna mig besegrad.
Mm. Det var ändå väldigt så här, det var ju ändå lite med glimt i ögat. Det var lite charmigt ändå.
Lite glimt där. Men Socialdemokraterna då?
Som var så... alltså, Miljöpartiet är så intressant. Jag måste säga, Daniel Heldén heter han väl? Han från,
I Miljöborgarrådet i Stockholm.
Ja, alltså han, om jag förstår det rätt, så kan in i riksdagen, eller en annan kandidat i riksdagen, samma dag som Miljöpartiet presenterar sin valstrategi och liknande för några dagar sedan, så står han i all media och sågar den. Alltså, det finns ju inte något annat parti att en ledande företrädare går ut och säger att den strategin som partiledaren precis har berättat, den är helt fel. De är jättedumma och tänkt helt fel. Så att, det är ett parti med stora problem. Och jag ser väl också att jag uppfattar att han krattar väl manegen för att helt enkelt att byta
skifta parti.
Skifta riktning på Miljöpartiet. Och det tror jag väl, så att jag skulle inte bli förvånad om Miljöpartiet om ett år, om det går väldigt dåligt i valet, blir ett mycket mer borgerligt parti och byter inriktning helt enkelt.
Socialdemokraterna har ju närmast jubeltal, 33,3%, ökning med 4,2. Ett parti som har varit regeringsparti i 8 år, det här går ju helt emot praxis. Vad säger ni om detta?
Men det var ju... Jag tror ju att en av förklaringarna är just alltså, att man inte sitter i regering med Miljöpartiet längre. Sen har ju ledande socialdemokrater och liksom, arbetarrörelsen i någon slags bred mening naturligtvis blickat ut mot Danmark. Mm. Och sett då att Socialdemokraterna lyckas vinna tillbaka makten. Och vad det handlar om är ju dels att man går till val på en restriktiv invandringspolitik samtidigt som man är vänster i ekonomiska frågor. Så det hörde man ju från ledande socialdemokrater. Man har liksom testat de här testballongerna i olika frågor och den vägen var ju ganska given. Och Magdalena Andersson är ju också faktiskt en så här typisk socialdemokrat som åtminstone jag aldrig har hört ägna sig åt någon slags liksom identitetspolitik eller någon slags liksom MP-nära ståndpunkt. Så hon passar rätt bra i den här rollen. Även om hon då kommer från en Stefan Löfven-regering. Så hon har ju verkligen haft alltså fascinerande flyt, måste jag säga.
Men sen har ju också den senaste perioden, det som den här mätningen liksom svarar mot, den har ju inte handlat om de frågor som valrörelsen kommer att handla om, gissar jag, med kriminaliteten och gängbrottslighet och liknande, utan det har varit NATO och det har varit kriget i Ukraina. Och då finns det ju det här uttrycket att det under sådana perioder så samlas man runt flaggan. Och så då passar det alldeles utmärkt med en så skickligt enande person som Magdalena Andersson har varit. Och bytet mellan henne och Löfven sker i ett precis rätt läge där hon kan klara av oss, så att säga. Vi glömmer bort de missar som han gjorde eller de brister han hade, och så startar hon något nytt och kan då gå till val på att vara i opposition mot tillståndet i landet snarare än, så att säga, svara för att hennes parti har innehaft makten under den här perioden. Och det är ju, det tror jag kommer, uppenbarligen gör de det med mycket stor framgång.
Om tittar på siffrorna så är ju Socialdemokraternas stora framgångar det att man plockar för sina samarbetspartier. Man plockar 2% från Centerpartiet, man plockar 1,6% från Vänsterpartiet, man plockar 0,3% från Miljöpartiet. Så det är där man, sen plockar man en halv procenten inte från Moderaterna också. Den halva procenten tror jag de är väldigt glada för. Men det andra det är ju egentligen bara liksom, det är bara liksom blanda korten liksom i samma kortlek.
Ja, och Centerpartiet ska vi nämna här, som ju alltså går ner, dalar mest då. Med 1,7%.
Ja, men jag tror att de här personerna som rör sig, detta är ju rörliga individer, så de 2% kan mycket väl om några månader hoppa tillbaka till Centerpartiet. Men det intressanta är ju om man kan flytta partier mellan blocken. Det är det som trots allt avgör valet. Och jag tror faktiskt att det är så att S har nog velat ha lite större marginal. Alltså jag tror man är väldigt nöjd med sina egna siffror. Jag tror att man är lite obekväm med hur det ser ut, hur stor sitt eget regeringsunderlag är. Därför att det är inte mycket som behöver röra sig för att det blir väldigt jämnt snabbt. Och det tycker jag missar i de kommentatorer. De som kommenterar tycker jag missar den dimensionen.
Men det finns ju ingenting som tyder på att väljare flyttar från S till M. Eller från S till SD, som var fallet tidigare. Det var alltså den typen av skifte från S till M exempelvis. Var ju det Reinfeldt fick till, som ledde till alliansen och så vidare. Och sett ur det perspektivet så är ju siffrorna så stabila. Och sannolikt kommer de att möjligen öka ytterligare under det hela. Vilket ju är en tämligen magnifik uppvisning som inte har motstycke i något annat av de länder där Socialdemokraterna har varit starka partier just nu de senaste åren, menar jag.
Ja, Centern får 6,7, Vänsterpartiet 7,8 i SCB och KD 5,2. Det är en liten ökning, men den var inte statistiskt säkerställd. Sverigedemokraterna sist här, 17,0. Det är också ett backande. Det går inte riktigt bra för SD just nu. Sakine, vad säger du om det?
Ja, alltså Sverigedemokraterna har ju hamnat lite i skymundan när då de här liksom lite större frågorna behandlas, om liksom krig i vår omvärld, NATO. Tidigare var det under pandemin, så var de också väldigt liksom osynliga. Så egentligen är SDs siffror är inte så jättemärkliga. Men det som är intressant med just Magdalena Andersson, det är ju när man liksom tittar på olika väljarsympatisörer och förtroende, så är hon en socialdemokratisk statsminister som faktiskt har hyfsade siffror även bland SD-väljare och M-väljare. Och där håller jag ju med Vind om att det finns liksom någon nyckel där som hon har hittat, som är rätt intressant. Men självklart, mycket hänger ju på liksom om Miljöpartiet ens klarar spärren. Så det är klart att regeringsunderlaget är ju alltjämt hackigt. Men det intressanta är ju också, mycket händer ju med partierna och med den politiska spelplanen just vid partiledarbyten. Och det är ju framförallt två partiledare som jag tror liksom har suttit väldigt länge och som troligtvis kommer avgå inom liksom, inte allt för lång tid. Och det är Annie Lööf, just Centerpartiet, och Jimmy Åkesson. Och då blir det ju väldigt intressant att se vad kommer efter. Jag menar, Sverigedemokraterna har ju egentligen ingen liksom naturlig position inom borgerligheten, även om liksom utvecklingen har gått så den här mandatperioden. Och Centerpartiet, jag menar, där, det är ganska svårt att veta vad som sker inom Centerpartiet. Jag menar, centerpartisterna är ju mer partiledningslojala än till exempel liberaler är. Inom Liberalerna så ser man ju liksom, ja, det är ju som att följa såna öppna pjäser med alla partiinterna krig. Så är det ju inte inom Centerpartiet, men det är väl klart att även Centerpartiets skifte inte gillas av alla centerpartister.
För det har ju bubblat lite i centerpartistiska led också, kopplat till kritik mot Annie Lööf. Jag uppfattar som att det som då läcker ut, att det finns ett missnöje kring toppstyrning eller kring ett chefskap, ett ledarskap som lämnar en hel del övrigt att önska. Bara det att det pyser ut i så mycket små doser men ändå med saftigt innehåll, så att säga, antyder ju att här är det någonting som inte riktigt stämmer. Och vi har haft avhopp därifrån också. Vi vet att Centerpartiet har i hög grad skiftat väljarbas under Annie Lööfs partiledarskap. Och frågan är, precis som Zacken är inne på då, håller det här? Och håller det för om det kommer in någon annan? Och vem är denna då? Så det är väldigt, jag tycker det är jättespännande.
Vi ska avrunda det här, men sist bara här. Egentligen skulle väl Socialdemokraterna, kan det se ut som, kunna luta sig tillbaka, även om inte Torbjörn trodde att det var fullt så tryggt. Om inte det här med misstroendet kom in nu förstås. Men häromdagen kom det signaler från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, nya tongångar om flerbarnstillägget. Det här med att man får ännu mera, så att säga, per barn när de blir många. Skaffa inte fler barn än du kan försörja, säger Nordmark i en intervju med Aftonbladet. Det handlar om att fler kvinnor ska komma ut i arbetslivet. Anna-Karin Wynnan, vilka är det som gillar det här förslaget?
Det här är ju ett utspel som mycket väl skulle kunna komma ifrån SD till exempel. Och då som sådant avfärdas som förminskande, reducerande eller till och med rasistiskt då, i förhållande till att man pekar ut en specifik, man pekar ju indirekt ut en grupp här som lever på ett sätt med väldigt många barn och där mamma inte arbetar. Men i sig är det ju, alltså vad jag vet så finns det ju fog för kritiken som Nordmark kommer med, nämligen att första generationens invandrare som kommer ifrån samhällen där man har väldigt många barn eller normen är att man får sex barn eller fler, så att säga, läser av det svenska, det nya samhället och det generella barnbidraget och ett progressivt flerbarnstillägg som en signal om att vi bör skaffa många barn. Och sen ser man också det som att man, så att säga, man har ett kortare livsperspektiv än vad man har om man är boende här från början då, där man tänker sig att man lever upp till 80-årsåldern eller ännu längre. Det här är, som jag säger nu, kommer från Migrant Value Survey, den här Bi Puranens studie.
Ja, just det. Ja. World Value Survey.
Ja, fast det finns en speciell del som handlar om just de migranter.
Delmängd av den.
Där man då argumenterar utifrån de här datan för att det faktiskt är så att just att begränsa flerbarnstillägget skulle då kunna påskynda integrationen och också möjliggöra att de kvinnor det här handlar om kommer ut i arbetslivet och kan åtnjuta de friheter och det handlingsutrymme som man annars har här, så att säga.
Men det borde ju vara okontroversiellt, kan man tycka. Men jag såg att på Aftonbladets ledarsida så beskrevs Eva Nordmark att hon låter som en sverigedemokrat när hon kommer med det här.
Nej, jag tycker inte, jag vet inte om det låter så här, det låter dumt tycker jag, det gör. Därför att vi kan liksom inte försämra den generella välfärden för att hantera en ohållbart stor migration. Alltså det är jättekonstigt, utan då får vi liksom hitta insatser som riktar sig till den här gruppen. Jag kan tänka mig mycket mer begåvade saker än att förstöra för vanliga barnfamiljer i Sverige.
Är det att förstöra, menar du, att man inte lägger på extra pengar till?
Ja, självklart. Detta drabbar ju inte bara, alltså säga, om syftet är Eva Nordmarks syfte är att försämra eller minska incitamenten för vissa invandrargrupper som föder många barn, så kommer detta påverka hundratusentals barnfamiljer som inte alls har den här problematiken. Jag tycker det är ett jättekonstigt sätt att angripa samhällsproblem på. Jag kan tänka mig mycket bättre saker. Det ena är att man ställer hårda krav på arbete eller studier om man uppbär ekonomiskt bistånd. Och man ska ju veta det, att sänka barnbidraget har ju inte särskilt träffsäkert, därför att de kompenseras ju ändå via ekonomiskt, alltså socialbidrag på det som i vardagens språk. Och det andra, det finns ju en väldigt viktig reform som man borde göra, som är viktig för den här gruppen. Det är nämligen att öka antalet timmar som man har rätt till förskola. Arbetslösa, utrikesfödda kvinnor har bara rätt till 15 timmars förskola. Så finns det några kommuner som har utökat detta, men enligt lagen så har man bara rätt till 15 timmar. Det är mycket man borde ha rätt till minst 30 timmar så att man har tid att studera och söka jobb. Det är mycket bättre, mycket mer träffsäker reform.
Ja, nej, men jag håller inte helt med Torbjörn, för att det är väl klart att man måste se på hur flerbarnstillägget eller sånt som vi tidigare haft, vårdnadsbidrag och så vidare, hur det ger kvinnofällor i förortsområden. Men visst, personligen är jag inte jätteförtjust i själva idén om flerbarnstillägg. Jag märkte av att jag fick lite extra pengar när vi fick ett tredje barn. Och jag menar, vi återanvänder barnvagnar och allt. Så att jag ser inte riktigt behovet av att få liksom extra pengar bara för att man har många barn. Min liksom poäng är att självklart är liksom utlandsfödda kvinnors möjligheter att kunna jobba. Det är en jätteviktig politisk fråga som man inte bara ska göra till någon liten ett sidospår.
Det här är veckopanelen vecka 22.
Hej, jag heter Henrik Höjer och är Kvartals vetenskapsredaktör. Jag är framförallt redaktör för de texter forskare skriver för oss, men jag spelar även in poddar, Opinionen just nu, och jag har även börjat göra fredagsintervjuer. De här insatserna är möjliga tack vare alla generösa bidrag vi har fått. Vill du bidra till vår fortsatta verksamhet där vi låter forskare komma till tals i både text och podd i viktiga samhällsfrågor? Då kan du stödja oss. Gå in på kvartal.se/gava. Tack för att du läser och lyssnar.
Missnöjet är ju väldigt utbrett inom polisen, hos medarbetarna. Det är så många som mår dåligt så att det är skrämmande. Man är utbränd, utmattningssymptom, man känner att man inte räcker till. Och vi är för få, helt enkelt. Alldeles för få poliser.
Andreas Ek, intervjuad i P1 Morgon, var polis i många år men lämnade yrket och blev brandman istället. Svenska Dagbladet har ett stort reportage talat med ett antal utredare och kriminaltekniker inom polisen och andra som samstämmigt beskriver en polisorganisation nära kollaps. Oförmågan att lösa grova brott har inte varit så låg som nu på 20 år, säger en av de intervjuade. Vad är era tankar om hur polisen tar sig an gängskjutningar och annan grov brottslighet och det som liksom kommer fram nu när folk börjar att berätta?
Nej, men det som ju, det är så många saker i detta som är intressanta, för att det handlar ju om dels en kritik mot hur polisen, en intern kritik mot hur polisen arbetar. Och i det finns en kritik mot ledningens brist på lyhördhet mot förändringsförslag eller diskussion kring detta. Och då ligger det nära till hands att man talar om tystnadskultur. Vilket då har varit också ett begrepp som har använts i de här texterna och i de intervjuer som har gjorts. Och sen så samtidigt så har vi en rikspolischef som säger att det är välkänd materia för honom detta om tystnadskulturen. Och jag funderade mycket på varför han använde det ordet materia. För varför använder han inte det ett välkänt faktum? Om man hade sagt det istället så hade det betytt att han erkände att det är så. Medan materia kan då vara, det är ett påstående eller det är något som flyger kring. Men det är inte säkert att det har bäring så att säga på verkligheten. För det är lite luddigt att säga på det sättet. Men någonstans så är det ju, det som förvånade mig allra mest var nog att Polisförbundets ordförande gav kritikerna här fullt stöd. För det är ju i min tolkning i alla fall ett tecken på att det är någonting som är rejält ruttet här. Och en struktur som ligger till hinders för att man ska kunna få skjuts i de här utredningarna. Och därmed också få bukt med det faktum att det just nu är en massa människor ute som återbegår brott. I väntan på, eller på grund av, till följd av då en dålig utredning.
Sakani Madon, vad är din reaktion på beskrivningar av en polis som omöjligtvis kan klara utmaningarna i gängkriminella förorter?
Ja, men det är ju såklart att det är skrämmande. Dels så finns det ju tryck på att det ska bli fler poliser. Men det är klart att poliser måste kunna utföra jobbet. Jag läste ju en ganska intressant text av Johan Silverland som är polisinspektör och lärare då på polisutbildningen vid Södertörns högskola. Han skrev då i Polisförbundets tidning att han mötte liksom studenter som fuskar, som till och med visar upp sina egna körkort och frågar liksom vilka siffror som är personnumret. Alltså det är klart att man blir smått oroad när man hör om den sortens saker och att då begåvningstesterna liksom ska sänka sina krav för att då i någon förhoppning om att det ska bli liksom fler examinerade poliser. Det är väl klart att allt sånt gör en orolig, och det framkom ju just i den här granskningen att poliser som har jobbat länge i inom myndigheten med, ja men, för att liksom utreda svåra mordfall och så vidare, hade ju också såna här skräckexempel där liksom fel personer helt enkelt var på fel plats. Så det här i kombination med någon slags tystnadskultur, det bådar ju inte gott.
Det är ju en skarp skiljelinje mellan vad rikspolischefen säger att de här siffrorna beror på, att man har så hög andel brott som inte är uppklarade. Då säger han att det beror på att vi har haft en så skarp en explosion av den typen av brott som man inte har kunnat så att säga manna upp för, och att så få vill vittna. Det är det som är problemet. Men så kommer rösterna inifrån som säger att det är bara till dels det. Det är sättet vi arbetar på. Och det sluter ju an lite till vad Sakine sa här precis innan, att liksom, det är inte bara frågan om att få fler poliser, utan det är vilka poliser eller vilka utredare. Att man inte, det kanske inte räcker med att få en 25-dagars intensivkurs för att sen bli satt på att utreda väldigt komplexa fall.
Mm. Torbjörn Holly, vad är slutsatsen av de här inblickarna vi får i polisens inre liv och svårigheter att nå målen?
Det var ett väldigt intressant reportage i Svenska Dagbladet, och jag fastnade bland annat för den här beskrivningen att i och med att de här typerna av brott har ökat så pass mycket, så allvarliga skjutningar, de är väldigt utredningskrävande. Man behöver då utbilda betydligt fler utredare, men detta är liksom en väldigt, alltså även med bra unga poliser så har de ju väldigt lång sträcka för att lära sig av tidiga äldre kollegor. Och det verkar vara väldigt, väldigt svårt att snabbt öka mängden med erfarna utredare. Och jag tror det finns nog tyvärr ingen snabb quick fix för detta. Alltså Sverige har svårt att hantera den typen av omfattande skjutningar och kriminella aktiviteter som pågår. Men bit för bit får vi bygga upp den kompetensen tyvärr, för att det är så det ser ut.
Men vi är på något sätt ändå tillbaka i mannen vi började det här samtalet kring, Morgan Johansson. För Morgan Johansson älskar ju att tala om att det är fler poliser in i polisutbildningarna, antalet växer hela tiden, och att detta är så att säga nyckeln till att då knäcka gängen eller komma till rätta med detta. Och den skildring, det reportage, den berättelse från insidan som vi nu tar del av indikerar då att det är inte bara det som är knäckfrågan här, utan det är också frågan om vilken slags ledning som finns vid polismyndigheten och hur den agerar. Och där Stefan Holgersson exempelvis, som är en respekterad forskare på området och som har varit väldigt djärv i sin kritik och inte varit rädd för att framföra den, säger att här finns ett ledningsproblem, och där man har en ledning som har rekryterat kompisar som gör att den här tystnadskulturen också sätter sig då, och att man är väldigt obenägen att förändra en dysfunktionella sätt att arbeta på.
När jag har följt det här så har jag tänkt att både när det handlar om till exempel det svenska militära försvaret och polisen, så verkar det vara så komplexa verksamheter där dessutom personal och materiel också måste fungera ihop. Och materiel går möjligen att köpa fort, men personal skapas ju inte i fabriker. Så frågan är, kan ett samhälle göra såna här snabba rattutslag eller öppna kranar snabbt och plötsligt, nu ska det bli ett jättestort försvar, nu ska vi ha jättemånga nya poliser? Eller är det någonting som man egentligen bara kan fantisera om att det går att göra på det viset?
Alltså jag tänker att detta påminner de, kanske de problem som finns i skolan och andra områden. Så detta är ju väldigt långa processer. Alltså det vi gjorde rätt för väldigt många årtionden sedan kan vi fortfarande leva på idag i skolan. Och det vi gjorde fel för 20 år sedan i skolan kommer vi få lida med 20 år till. Alltså det är väldigt, väldigt långa processer. Och mycket handlar ju om lärande, att man ska, liksom, man ska lära nya kollegor, nya lärare eller nya poliser hur man undervisar eller hur man är en bra polis. Och är de, alltså, finns inte utrymmet för lärandet så är det väldigt svårt att skapa fler duktiga poliser.
Kan det förändra debatten om brottsligheten och hur samhället ska ta sig an den när vi får reda på de här sakerna från polisen? Vad tror du saken är?
Jo, men det är klart att det hänger ihop. Jag tänker också på de här, alltså det som hände över påsk med hundratals skadade poliser i samband med Paludans koranbränningar. Det är ju, alltså tack och lov så skadades ju ingen liksom, polis så pass allvarligt att han eller hon miste livet. Men det var ju den typen av liksom, händelser gör ju att man undrar liksom, hur... Ja, det är klart att det blir ju en förtroendefråga om polisutredare liksom, knappt kan skriva svenska. Eller, det har ju varit en massa olika såna här exempel i den här senaste granskningen. Det skadar ju såklart förtroendet.
Då kan jag tipsa om veckans fredagsintervju som är en fredagsintervjun special. De senaste veckorna har flera små och medelstora städer drabbats av dödsskjutningar. Är gängvåldet på väg att slå rot även utanför storstäderna? Jörgen Wittfeldt samtalar med flera kunniga personer om det här. Poliskommissarie Peter Torstensson, radioreportern Katarina Gunnarsson, kriminalreportern Lasse Wierup och kriminologen Manne Jirell. Gängkriminalitet från förort till småstad, alltså i fredagsintervjun den här veckan. Då, mina kära panelister, så ska vi gå in i slutvarvet och då är det ni som får komma med veckans person eller ord eller något citat. Vem vill börja? Det ser ut som att Torbjörn lurar på något.
Ja, alltså jag lurar egentligen på flera ord som knyter an till sånt
här
som
måste
jag,
man bestämma
ja,
sig.
Ja, jag vet inte. Så knyter an till sånt som jag jobbar med. Men då kanske jag ändå säger offentlig upphandling. För idag, fredag, så kom ett utredningsdirektiv som ska försöka styra upp offentlig upphandling. Det är liksom ett välkänt faktum att vi tillåter skurkföretag att vinna offentlig upphandling mot välskötta företag. Och det innebär att skattepengar försvinner iväg och det innebär att arbetsvillkor försämras. Så att ett vällovligt initiativ att försöka rensa upp i offentlig upphandling så att skurkföretag inte vinner dem.
Var kom detta initiativ?
Detta är en utredning som tillsätts för att bland annat hitta en modell för att sortera bort de här skurkföretagen så att de inte vinner upphandlingsuppläggningar.
Okej. Anna-Karin?
Ja, veckans person för mig måste jag säga är Anders Eldeman som nu snart gör sitt sista skift på Melodikrysset. Och han har varit där jämnt nästan känns det som, men i alla fall sedan 1996. Och varje vecka har han gjort detta kryss och varje vecka har han presenterat det med sin mycket, det måste du hålla med om Staffan, mycket klara, tydliga stämma.
Ja, absolut.
Och jag tycker det är så sorgligt att han försvinner även om programmet finns kvar där, för han har ju på något sätt stått för att varje vecka föra in röster, sånger, repertoarer som vi inte hör någon annanstans längre. Det är Carl Gerhard och det är Julia Caesar och Max Hansen och så vidare. Och jag hoppas att efterföljarna kommer att axla och i alla fall ha med lite av den typen av helt daterad musik som ingen egentligen känner till mer än Anders Eldeman och möjligen någon till.
Jan Kjell och Gunnarsson heter eftertränarna som ska ta vidare. Själv minns jag när Peter Granberg och Bengt Hasslum gjorde Melodikrysset på det glada 60-talet och 70-talet.
Men det är väl något fint med det där, saker som har samma signatur som det hade i begynnelsen. Och det har ju faktiskt den där, ju mer vi är tillsammans.
Ju gladare vi blir.
Ja.
Sakine, vad har du för spaning här?
Jo, men jag har en person och det är Sara Kristoffersson, professor på Konstfack, som precis har kommit ut med boken Hela havet stormar. Hon gick ut offentligt för att förklara att salsnamnet Vita havet inte hade en rasistisk koppling. Och man hade kunnat tro att liksom frågan skulle vara löst med det, men hon utsattes därefter för ett drev även från kollegor på Konstfack. Så apropå det här med myndigheter som behöver högre i tak, så är definitivt Sara Kristoffersson veckans person för mig.
Tack för det, och jättestort tack till panelisterna idag. Sakine Modon som är politisk redaktör på Uppsala Nya Tidning, Torbjörn Hållö, ekonom på LO, och Anna-Karin Wynhamn, författare och doktor i pedagogiskt arbete.
Tackar.
Tack så mycket.
Tack.
Och förutom fredagsintervjun special så kan jag nämna att vi på sajten också har en text av professor Johannes Knutsson om polisforskningen i Sverige. En olustig historia enligt Knutsson. Och Ola Wong resonerar vidare om vilka sanningskrav som kan och bör ställas på dokumentärfilm apropå debatten efter kvartals avslöjande om hur prisbelönta filmen Sabaya kom till och vad den inte berättade. Läs Ola Wong om den svenska manipulationsindustrin. Därmed slut för idag. Och som ni vet så drivs inte Kvartal med hjälp av reklam eller bidrag från det offentliga. Det är vår publik som finansierar. Tack för det. Och så önskar jag en påtagligt trevlig helg.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.